Hanna Lutz, vem är du?
Oj, en sån enkel fråga. Mm. Det beror på dagen, skulle jag säga. Idag är jag en skrivande person, för att vi ska prata om mitt skrivande. Så då är det det jag kan lyfta fram. Men igår var jag en annan. Det finns förstås någon kontinuitet i det. Men idag känns det som att jag är en skrivande person.
Mm. Och hur ser din väg ut till att bli den här skrivande personen?
Jag var ganska liten när jag började skriva dikter. Som ett sätt, att det var nog ett sätt för mig att förstå och fira tillvaron, tror jag. Det var väldigt mycket, väldigt... jag tyckte hemskt mycket om rim och att leka med språket. Och också ett sätt att faktiskt att förstå skönhet, tror jag. Det handlar mycket om naturen och om årstiderna. Och så tyckte jag mycket om historier. Så det skulle gärna, de skulle gärna ha en, vara en slags berättelse. Varje dikt skulle vara en berättelse. Ja, så det börjar nog där i det intresse för språk och rytm och rim. Jag hade ett rimlexikon som jag fick av mina föräldrar som jag använde hemskt mycket som barn.
Och du har studerat litteraturvetenskap vid Åbo Akademi?
Ja, det har jag gjort. Och sen så fortsatte jag lite i Danmark. Det mina sista studieår var jag i Danmark. Då fortsatte jag de studierna. Och sen skrev jag gradu medan jag bodde i Danmark. Men jag fick min examen från Åbo Akademi.
Och hur kommer det sig att du nu debuterar på danska med en berättelse som handlar om vildsvin?
Ja, men det är lustigt hur den här boken har fått en, liksom fått sin egen väg. Jag skrev den på svenska och så läste jag. Det var egentligen på en läsning som en redaktör kom till mig och sa, en redaktör på ett danskt förlag, sa att hon var intresserad av texten om jag hade mera. Och det var en tidig version av en av texterna i boken. Så hon var den första redaktören jag hade kontakt med. Och sen gick det flera år, eller i alla fall över ett år, för jag hade någonting färdigt. Så sen läste hon den och så började liksom där. Och sen så nu kommer den att komma på svenska nästa år. Men jag har varit mycket med i översättningsprocessen också. När boken, det var den Camilla Christensen heter författaren som har översatt boken. Men då fick jag också vara med och vi hade många långa diskussioner om ordval och det var hemskt spännande. Och jag fick också en annan sorts relation till danska i den processen.
Mm. Det är så att du är i princip bosatt i Danmark idag?
Ja, det är jag.
Den här berättelsen utspelar sig i Småland, i Hornanäs, i Tingsryd kommun, i en avfolkningsbygd. Där bor kanske 8-10 hus och vilka hälften ungefär är beboeliga eller bebodda. Hur kommer det sig att den här historien utspelar sig just här?
Det är faktiskt ett hus, det här huset Siggalycke som finns i den här boken. Det är ett riktigt hus som jag köpte tillsammans med 30 vänner. De flesta från Danmark faktiskt. För 4 år sedan. Och det är en gammal folkskola. Och sen har vi tillbringat mycket tid tillsammans där. Det är som ett stort kollektiv, men det är ingen som bor där hela tiden. Men folk använder det på ganska olika sätt. Och det är ett hus med en jättespännande historia. Vi bjöd in gamla elever till en elevträff. Där det kom 50 gamla elever. Och skolan stängde på 60-talet. Men det var jättemånga som fortfarande bodde i området. Eller också kom från andra orter. Och berättade historier om huset. Och det fanns så mycket dels i det här huset. Och sen också runt omkring. Det fanns så många andra saker med det här området som på något sätt satt igång fantasin. Ja, så det var liksom, det började faktiskt med det konkreta stället. Och jag tycker ofta om att använda fysiska rum som jag känner. Eller att använda dem för att sen skapa fiktiva berättelser. Och egentligen hade jag tänkt att jag ville skriva om att bo tillsammans. Och att skriva om det här kollektivet, men en sorts fiktionaliserad version av det som vi höll på med när vi köpte det här stället tillsammans och försökte och hade visioner om framtiden och hur vi skulle använda det. Men sen blev det någonting helt annat. Sen blev det de här ganska ensamma människorna och plötsligt var det bara Mia och hennes morfar kvar i det här stora huset. Och ja, så det blev en helt annan sorts bok än jag hade tänkt.
Du sa redan att det var de här berättelserna som du hörde och trakten och bygden runt omkring som fick dig att skriva. Kan du glänta lite på förlåten till vad det var som du tyckte att var så spännande som fick dig att börja fundera vidare?
Ja, det var bland annat magistern Ivar Sandberg som en granne Per Anders som faktiskt är orsaken till att den här boken finns, för att det är så många av hans historier som har satt igång mina tankar. Och han berättade om den här magistern och som en hemskt speciell person och som också var väldigt, det var då på 30-talet och han förnyade skolan väldigt mycket och kom in med dans och man skulle leka och han hade en helt annan sorts pedagogik än de tidigare lärarna, så han var väldigt inspirerande för den här Per Anders. Och sen var det vildsvinen som också Per Anders var väldigt upprörd när vi flyttade in i huset, så hade han stora problem med vildsvin och försökte göra sådana elektriska stängsel runt sin trädgård och alla grannar vi träffade klagade på vildsvin och pratade om vildsvinen och det var mycket i luften och det hängde sådana lappar på olika anslagstalar i de små byarna där det stod att vi håller stor möte och nu ska vi samlas och se och prata om vad vi ska göra åt det här vildsvinsproblemet och ju fler vi är desto bättre, och det var väldigt så här upp till kamp. Och samtidigt verkade det som att folk var jättefascinerade av vildsvin och också berättade om sina egna, när de själva hade sett vildsvin och berättade om myter om vildsvin. Så det var någonting med de här vildsvinen som också var spännande, för att de också har en spännande historia i Sverige. De har funnits där lika länge som människor, men sen utrotades de och sen var det en jägare som tyckte att de var spännande och sen importerade han dem tillbaks till Sverige, men hade dem på sin tomt eller hade dem ingärdade. Och sen så rymde de så småningom och började spridas igen och sprida sig i Sverige. Och sen så var det först på 80-talet som man officiellt bestämde att de är en naturlig del av Sveriges fauna igen. Så deras historia har präglats av olika föreställningar om vad som är naturligt och vad som hör hemma i Sverige. Och vem som hör hemma, vad som hör hemma och vem som är skadedjur och vem som får vara där. Mm. Så det tyckte jag var intressant.
I den här berättelsen finns då en handfull personer som har olika förhållanden till varandra. Här är några som bor i den här lilla byn och några som kommer utifrån till den här byn, och de har ju då olika relationer till varandra, också olika relationer och förhållanden till det här just med vildsvinen. Mia som du nämnde och hennes morfar, de bor då på den här folkskolan och Mia försöker få sin stumma morfar att berätta någonting om tiden på folkskolan. Sen finns där en Glenn som jobbar på kommunen och en Ritve som kommer utifrån som vill filma och ta reda på allt om vildsvinen. Hon är jättefascinerad av dem. Men hon är egentligen den som inte riktigt får syn på de här vildsvinen. De jäckar henne på något sätt. De undflyr henne.
Ja, och jag tror att för alla de här personerna så sätter vildsvinen igång, eller de aktiverar andra nya sidor och känslor hos alla de här personerna. Och Ritve är väl den som har de starkaste känslorna när det gäller vildsvinen, men bara efter att ha sett så här små filmer om vildsvin, en som har filmat vildsvin och lagt upp dem på nätet. Och sen så bestämmer sig Ritve för att, eller det händer någonting händer bara när Ritve ser de här vildsvinen. Och sen så, ja, det är någon sorts längtan och någonting bekant också som de på något sätt aktiverar. Också någon sorts längtan efter gemenskap faktiskt. Och så tror jag att för de här personerna i boken så är det också, i alla fall för Glenn och Ritve, så är sömn viktig. Eller är det någonting med, de här, med vildsvinna och sömnen som är, där sömnen blir ett annat sorts rum där. Eller i alla fall, kanske den här gränsen mellan sömn och ett vaket tillstånd blir något sorts rum där andra förbindelser är möjliga kanske. Alltså att vildsvinen kan vara väldigt närvarande för Ritve i sömnen eller på gränsen till sömnen. Och att det kanske finns andra möjligheter för att, ja, för andra slags gemenskaper kanske, trots att Ritve i sin vakna tillvaro har, eller det inte lyckas att komma nära de här vildsvinen. Men i drömmen finns det, kan det hända någonting annat som också faktiskt finns med i, som kanske avlagrar sig i kroppen eller finns med också i det vakna tillståndet, men någonting som händer, någonting viktigt som kan hända i drömmarna om vildsvin, där vildsvinen är väldigt nära och väldigt tydliga.
Mm. De är ju väldigt symboliskt laddade på många sätt. Man kan läsa in väldigt mycket i de här vildsvinen, just att de betyder lite olika saker för olika människor. Det kan vara gräns, att man avgränsar någonting, eller också gränslöshet som du var lite inne på. Och man kan ju också läsa in det här kanske lite som ett yttre hot eller ett inre hot på olika sätt. Också det här med att de var väldigt frekventa i ett skede, sen så gott som utrotningshotade, och så kommer de tillbaka. Folk blir rädda. Och jag tänker just på något sätt när det här kretsar kring den här skolan och andra världskrigstiden. Mm. Och den här stumma morfadern som kanske har ett väldigt rikt inre liv, men som inte riktigt förmår kommunicera till exempel med sitt barnbarn. Och den här barnbarnet Mia som försöker göra inspelningar med sin stumma morfar för att donera det här materialet till ljudarkivet i kommunen. Men de når ju inte riktigt varandra, Mia och morfadern.
Nej, och det, de hittar kanske något sorts lekfullt rum till sist där de kanske når varann. Det är svårt att säga, men jag tror att det i alla fall det är genom leken och genom de här berättelserna från Sigga Lycke och att gå in i den världen där de kanske kan mötas. Och där gränserna mellan barndom och ålderdom och alltså där alla de här åldrarna kanske kan existera samtidigt i den här leken där man kan vara både barn och gammal och både prata och vara stum samtidigt på något sätt. Kanske som drömmarna och sömnen är för de andra personerna, så tror jag leken för Mia och morfar kan vara en sån plats där åldern och morfarns, ja, det att han har förlorat förmågan att prata, där det inte behöver vara just en gräns mellan dem, men där det kanske finns, ja, kanske finns andra sätt för dem att mötas.
Mm. När jag läser den här berättelsen så känner man hela tiden av ett, på något sätt, så här underliggande hot. Eller jag vet inte om det är så där att antagligen manar du fram det på något sätt där, och man vet inte riktigt vad det här hotet består av. Det är liksom det molande i texten hela tiden, och man tänker att nu kommer undergången snart. Och undergången är ju också ett tema där. Den här Glenn då, som har flyttat från Göteborg ut i skogen för att kanske han tror att det är bättre att klara livet i skogen än i en storstad till exempel. Och de här vildsvinen då, som sagt, så känns också egentligen som ett hot då för en del. Hur ser du själv på den här hotbilden i berättelsen?
Ja, men jag förstår vad du menar. Jag tror att jag har samma känsla. Att det är någonting som finns där, och jag vet inte heller riktigt vad det är. Men det är nog mer en stämning där alla de här personerna och vildsvinen försöker skapa någon sorts villkor för livet eller försöker överleva eller försöker skapa någon sorts hem, men samtidigt där det för dem alla är komplicerat, där de har lämnat de platserna de kom från eller har ett komplicerat förhållande till hemmet. Och att det kanske också är någonting med den här rastlösheten eller känslan av att inte riktigt kunna, inte riktigt veta var man hör hemma eller varifrån man kommer, som gör att det finns en sorts oro kanske i boken. Och så tror jag också att för vildsvinen så finns det här ständiga hotet också, eller det finns en massa jägare i skogen som också skapar en märklig stämning för att vildsvinen, för att man får jaga dem året runt, och de är liksom inte på samma sätt skyddade som många andra djur, så de, trots att man då har bestämt att de är en naturlig del av skogen, så ses de fortfarande som skadedjur. Och de här jägarna i skogen blir också en sorts, deras närvaro gör att det blir en orolig stämning. Och de här jägarna som kan definiera vem det är som får vara här i den här skogen. Och att det gör att det kanske också för människorna, särskilt Ritve som är ute i den här skogen, blir också, påverkas också av den här, av jakten.
Ja, den här skogen är en sån produktionsskog, så att den håller ju också sakta men säkert på att avverkas.
Ja, precis. Det, och där kan ena dagen är skogen full med träd och nästa dag har den skövlats. Så där är det också den här oron eller osäkerheten kanske också finns i den här oförutsägbarheten.
Vildsvin är flockdjur och rör sig oftast i skymningen och gärna tillsammans. Om vi tänker då på Ritve som är en person som rör sig ensam och på något sätt försöker lära sig hur det är att vara ensam. Men så fascineras hon av de här flockdjuren. Det är som att hon gärna vill vara en del av flocken också, samtidigt som hon drar en gräns för sitt egna jag. Läser jag det som, eller?
Ja, och det är spännande det där med den där längtan efter. Det är kanske inte en längtan efter att vara ensam som driver Ritve egentligen. Men just den här längtan efter någon sorts gemenskap. Men samtidigt så blir det ett väldigt ensamt projekt. En väldigt ensam tillvaro. Och de här personerna är alla ganska ensamma på olika sätt. Och jag tror för mig så hade den här, att jobba med den här boken har också varit ett sätt för mig att vara ensam. För att jag ofta jobbar i grupper och bor tillsammans med människor och ser många ansikten varje dag. Och ibland har svårt att skapa ett eget rum där jag bara är med mig själv. Och då är det att jobba med den här texten har varit ett sätt för mig. Och då tror jag också att för att de här personerna på olika sätt kämpar med ensamhet. Och Mia och morfar som är i den här stora, stora skolan där det har varit en massa barn. Och nu är det bara dem. Jag tror kanske att det också för mig var ett sätt att skapa plats, skapa rum runt mitt skrivande för att kunna närma mig texten och göra plats för de här fiktiva karaktärerna. Att det är någonting med den här skogen där det finns mycket plats och de här husen och de här människorna som går runt ganska ensamma, som det blev liksom ett luftigt ställe för mig att vara där, det istället för att skriva om ett kollektiv och skriva om någonting som är kanske just ligga väldigt nära mina egna upplevelser eller mitt eget liv just nu. Så det där med flock, att vara i flock eller att vara ensam är helt klart, eller tankar kring det har varit väldigt närvarande för mig i skrivprocessen.